Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Allsvenska podden här, vi är på slutspurten av den här serien efter landslagsuppehållet. Fick vi en hel omgång här i helgen och ja, det vi kan konstatera, 55, 54, 53, 52 i toppen. Fyra högsta lagen, en poäng ifrån varandra, två omgångar kvar. Ja, det är ju högdramatiskt med andra ord. Makoto Asara heter jag har sedvanligt med mig Hugo Månsson och Josip Ladan i studion. Hur är läget med er?
Fantastiskt nu när Allsvenskan äntligen är igång igen efter en mer deppig två landslagsveckor.
Ja, det var ju deppigt ur blågult perspektiv.
Ja, jag menar, det hade inte spelat någon roll om man hade spelat Spanien med 5-0 heller. Det hade likväl varit trist.
Men just landslagsuppehåll som företeelse, ja, det kan jag i och för sig hålla med om. Josip, håller du med om detta?
Jag håller med, och jag tycker att det är fruktansvärt skönt att den verkliga och riktiga fotbollen är tillbaka, framförallt när, som du säger, med de förutsättningarna vi har. Högintressant omgång bakom oss, kanske en ännu mer spännande framför oss. Så att vi har mycket att gå igenom idag.
Ja, och vi börjar väl med att då skicka all vår kärlek, alla tankar vi har till det som skedde mellan Östersund och Mjällby.
För det är fantastiskt.
Det är essensen av novemberfotboll.
Det är ju så vackert. Ja. Det är ju verkligen vackert. På något, alltså jag förstår ju, inte för spelarna, ledare, publiken på plats. Men vi såg ju, jag förmodar att de flesta som lyssnar, jag förmodar att ni som sitter här med mig i poddstudion, att ni också har sett bilderna som kablats ut på Mjällby-supporterna som står utan tröja och snurrar tröjorna då i glädje. Och ja, det är mäktigt att se. Och det känns så...
Det är några förkylningar där.
Ja, det är det definitivt.
Kanske borderline lunginflammation på en del. Mm.
Men det är ju svensk fotboll i sin essens någonstans.
Och det är så, exakt så man förväntar sig att det ska se ut, och det är exakt som man vill att det ska se ut i Östersund i slutet av november.
Ja.
Matchen ska egentligen, nu var det ju visserligen en busskrock här, tack och lov utan skador som försenade avsparken, men planerad avspark 19.00 och matchen är väl slut någonstans runt 22.45. Ja. Så det är bara det säger egentligen allting.
Några traktorplogningar på planen.
Dubbel traktorplogning, lång paus, lite avbrott hit och dit. Så det är,
men det finns en skärm med det där. Alltså, liksom, kommer ni ihåg den här hypen kring kvalvakan? Som var när det var den här matchen som fick flyttas och så vidare, när det var fullkomligt kaos och de spelade mitt på natten. Och någon hjälte där livesände alltihopa och så vidare. Och liksom hela fotbollssverige samlades kring det här. Nu var det inte riktigt samma nivå på det här såklart. Men fortfarande, det finns någonting alldeles speciellt med typiskt nordiska väderförhållanden och ja, stökigheter i samband med en match som det var i det här fallet. Och sen bara på det, Jakob Bergström, jag har varit lite på att han kanske liksom är allt för medveten om sin egen liksom underhållningsvärde stundtals intervjuer, men det är ju fruktansvärt underhållande att lyssna på honom oavsett efter den här matchen också. Det passar ju, personifierar ju den här matchen att ha hans röst också, eftersom konstatera att ja, vi kommer väl få någon tråkig vok med ris på vägen hem som vi alltid får, men att det var liksom, ja.
Ja, men det förtjänar han ju.
En vok med ris?
Ja, eller ja, kanske till och med två.
Ja, kanske till och med två.
Ja, ja, ändå 2-0 seger, tuff bortamatch, tråkig lång resa för Mjällby som ändå får, ja, det är nästan en 3-4 dagars utflykt som de får göra.
Det är ett projekt.
Det är ett projekt.
Det är ett projekt att ta sig dit. Så är det ju.
Och samtidigt 2-0, man är egentligen helt... Ja. Helt bortkopplade från ångesten nere runt kvalsträcket. Kan slappna av, Östersund hade ingenting att spela för. Mjällby åker dit, gör jobbet och åker hem och kan ta det lite lugnt. Få säkert någon dag ledigt nu när man kommer hem också. Så det är bara positiva saker.
Sen kan man ju för sig fundera på varför de skulle behöva bryta när 20 minuter kvar och börja skotta igen i det här läget. Bara låt dem spela klart. Nej. Du tycker att det är rätt?
Ja, varför inte bara dra ut på underhållningen vi fick ändå se? Nej, jag skojar. Skämt åsido. Det hade de mycket väl kunnat göra. Men jag gillade det. Jag fastnade där. Det blev ju alldeles perfekt. Ni vet ju den där ångesten nästan man har när tre matcher buntas ihop vid samma tidpunkt och så, ja, visst man kan...
Man vill egentligen se alla tre.
Ja, och man kan dra på trippelskärm och allt möjligt för att se, men man vill ju verkligen fokusera på en match i taget. Och nu blev det ju förstås då Norrköping-Djurgården primärt, och sen så var det ju då alldeles passande att direkt efter så kan man bara knappa över till och se nästan hela matchen av Östersund.
Men vadå, utifrån den aura du utspeglar här inne så är det väl inte så självklart att du sitter och kollar Norrköping-Djurgården först?
Med tanke på finsmakar.
Exakt. Nu var ju inte ÖSK Kalmar så jäkla het faktiskt.
Nej, men vadå? Då är det ju Östersund-Mjällby. Det är väl finsmakar vanligt i det här sammanhanget.
Ja, det är det jag menar. Det är därför jag kan se den. Och det är därför jag är så väldigt nöjd idag.
Starkt.
Ja, vi kommer in på det där med vad det innebar för tabellen. Vi kan konstatera att Mjällby är säkra. Och liksom inte behöver tänka på. Det finns det väl någon form av matematisk möjlighet fortfarande, va? Att de kan ryka, men det beror ju på vilka som ska möta vilka och sånt. Jag vet inte det rakt i huvudet, ska jag ärligt talat säga. Men oavsett, ja, de är ju klara för att klara nytt kontrakt i och med den här segern. Där kan vi med i alla fall 99,9999% säkerhet konstatera.
Yes. Ja, de har 6 poängs differens mot Degerfors.
Och så är det lite målskillnad och lite lag emellan och så vidare.
Ja, det är inte lite målskillnad utan det är 25 mål som skiljer.
Exakt, ja. Men det är... Det är en sak att bli klar på det sättet och en sak att bli klar på pappret matematiskt.
Ja, jo, vi får se om det är Degerfors extrem offensiv. De har ju en bastion där för kan lösa det där.
Mm. Ja. I alla fall, Mjällby klara för Allsvenskan nästa år. Välförtjänt sett till de enorma toppar det här laget har visat. Men vi kommer in på det som har hänt där nere. För det vart ju lite mer avgjort i kvalstriden. Men vi ska ju börja med guldstriden som jag öppnar avsnittet med. Och vi kan väl egentligen börja då i Norrköping. Där Djurgården gör en alldeles strålande match. De gör en match där man stundtals spelar ut IFK Norrköping. Man läser av IFK Norrköping ganska enkelt. Det är Samuel Adegbenro som fortsätter att glimra.
Levi är också vass så fort han är involverad i spelet. Ishak ser också fin ut. Men annars var ju liksom Djurgården. De ligger ju tryggt och väntar på det. Fransson och Mike Sema för dagen på inre mittfältet kan ju gå runt med bollen där och Djurgården kommer ju att hugga liksom. Det kändes inte som att Norrköping hade någon riktig idé i speluppbyggnaden. Var de liksom, de kunde rulla runt bland mittbackar upp på mittfältare, men sen så visste de inte riktigt var man skulle gå vidare därefter. Och Djurgården hade läst det väldigt bra.
Och den liksom tendensen man har sett i ett Norrköping-lag förut. Det här, intressant det här är ju den hyperoffensiva elva som Rickard Norling kastar ut här med en Janne Hellström, mustaschprydd, Totte Nyman tillbaka från skada och allting på topp. Levi, Adegbenro, Carl Björk som wingback igen. Ishak som ju egentligen är liksom en central mittfältare och lite mer offensivt lagd. Hans spetsegenskaper som wingback. Och sen Mike Sema som ju oftast är en av de tre där framme när han får chansen på ett inre mittfält.
Ja, det är väl det som förvånar dem mest. Att Mike Sema placeras på inre mittfältet. Carl Björk har ju vikarierat.
Jo, absolut. Men det är ju en forward i grunden.
Jo, absolut.
Och extremt offensivt präglat lag. Och samtidigt får man inte ta, eller man ska inte ta någonting ifrån Djurgården här, som jag tycker gör en av sina bästa matcher rent spelmässigt på väldigt länge.
Verkligen.
Ett
verkligen
superfall framåt. Och även om man inte får med sig 3 poäng den här gången, visst man försöker lite grann i slutet ha någon så här semi-anstormning, tycker det är nästan lite anmärkningsvärt att Magnus Eriksson plötsligt tappar den kvaliteten han har på fasta situationer och den känsligheten han har i foten. Att han inte egentligen, trots att man har flera fina lägen, framförallt sista 10-15, att han inte ens lyckas få över bollen, över första gubben i Norrköpingsförsvaret. Något märkligt kan tyckas. Lite hängande huvuden också på Djurgårdsspelarna efter slutsignalen. Många som satte sig ner i mattan och kände väl ganska stor frustration. Men samtidigt, om man bara tittar spelet och ska titta på den aspekten, så ett jättefall framåt och säkert någonting man kommer ta med sig. Nu har man Varberg hemma i nästa. Kommer vara troligtvis publikrekord också för Djurgården på Tele2 med tanke på hur biljettförsäljningen ser ut. Så, och allt att vinna i guldstriden. Så nu är det bara att fokusera på sig själv då och titta framåt. Men utifrån ett spelmässigt perspektiv väldigt mycket att ta med sig.
Men du är verkligen inne på någonting där. Och man har inte sett det här Djurgården sedan... Ja, men de såg ut som Djurgården i våras. Bara det att målen nu saknades. Ja, och då, Typiskt nog så är det ju Kalle Holmberg då som såklart gör målet.
Och men... såklart han gör det mot IFK Norrköping också. Ja, det var ju skrivet i stjärnorna. Och det, man förstår ju... Alltså man såg att han var glad att göra mål, om vi säger så, mot sin gamla klubb. Men det var ju inte för att det var hans gamla klubb, utan det var väl det som snarare höll ner målfirandet från att liksom...
Precis.
Ja, han, bara helt balla ur.
Han vill nog tysta tvivlarna. Det har varit mycket snack.
Det finns många, många som vill tysta många tvivlare. Så vi kommer till det sen.
Nej, men i övrigt så Djurgården gör en strålande bortamatch mot ett tufft Norrköping som... Ja, jag tror att Rickard Norlis tanke var liksom, verkligen nu ska vi storma framåt. Vi ska liksom skölja över Djurgården. Lyckades inte alls med det, utan Djurgården... Ja, första, vad var det, 20 minuterna tycker jag Norrköping öppnade starkt. Sen tar Djurgården över mycket.
Riktigt bra sån här också, allsvensk senhöst match, tuff, intensiv, lite smågrinig stundtals också. Och sen den här liksom kulissen med det här liksom, man ser hur kallt det verkligen är. Mm. Och inramningen runt om, att det är en ganska liksom rå miljö som man liksom förmedlas där genom tv-bilderna. Jag tycker det var en... Det där också, om, samtidigt som Östersund-Mjällby var liksom ett väldigt fint kvitto på det, det som är allsvenskan en senhöst, så tycker jag även att den här matchen i Norrköping är det på. Kanske mer spelkvalitativt vis också.
Men det är klart Djurgården känner sig besvikna nu när de hade allting i egna händer. Nog för att det är en jäkla tuff bortamatch mot Norrköping, men det är klart att det är deppiga spelare efteråt när Malmö har tappat poäng och Djurgården hade chansen att verkligen sätta sig i förarsätet. I övrigt vill jag bara avslutningsvis en hyllning här nu. Från den här matchen.
Hampus Findels.
Nej, inte till någon
spelförståelse. Okay.
Ja, han var väldigt
alltså det är också, alltså ja, det är så snyggt tycker
ja, jag. Men nej, till Mohamed Al-Hakim.
Mm.
Som gör en strålande match. Och det är det här som är det typiska problemet, att vi sitter bara och pratar om domarnas fel när det är dåligt. Nu, igår, det är ju knappt ett enda ingripande eller något beslut som man ens ifrågasätter.
Han lägger också en nivå som gör att det tillåts ett bra, tufft, bra intensivt spel. Och han liksom lägger den ganska tydligt och alla vet vad det är som gäller.
Inget gnäll och det
låter spelarna diktera liksom tempot och hårdheten och liksom intensiteten i matchen. Och det är väl liksom, när du gör det som domare också, så blir det liksom någon form av automatisk ömsesidig respekt, att du behöver inte in och peta i varje situation. Du behöver liksom inte, hur ska jag säga, uppfostra spelarna efter varje avblåsning och leka, eller så här, visa liksom överpedagogiska gester. Håll nivån högt, dra gränsen när den behöver dras, och sen så får spelet flyta på liksom av sig självt. Också en sista grej när vi pratar om Djurgården innan vi går vidare. Jag tyckte det var också, vi pratade om anmärkningsvärda fötter på Magnus Eriksson. Jag tyckte också det var lika anmärkningsvärt att man trots upprepade försök inte heller kom förbi, eller man fortsatte att slå bollen på första ytan, på första stolpen, konstant liksom hela tiden.
På hörnor och...
Precis, att den kom på samma ställe och i Peking, för Peking efter tredje, fjärde försöket. Det var bara att ställa alla gubbar där och bara nicka bort bollen, och att man inte kom till någon liksom, man kom inte runt eller kom till någon annan typ av lösning egentligen under hela matchen. Jag var väl en gång, tänker jag, på sista fem, när Ademi kommer in och lägger en helt perfekt på första ytan. Det kommer, och det är där spelare egentligen ska vara, men då har de gått på andra ytan istället, för de har fattat att Peking bara slår bort den ändå. Så att, ja, det blir intressant att se hur man tar sig an Varberg. Kommer bli mycket, mycket mer defensivt orienterat.
Ska sägas också att Rasmus Kyller känner vi igen också återigen här i den här matchen, är ju alldeles strålande i den där balansrollen på mittfältet och ja.
Framförallt när Norrköpings, en stor del av Norrköpings framgångsrecept, eller som de vill spela eller vill liksom ta sig an framgång, är ju att sätta en extremt intensiv och hög press på motståndarna, och då är ju en balansspelare som är så klok som Kyller väsentlig för Djurgården och helt vital egentligen, hur han löser det där tillsammans med Magnus Eriksson och Hampus Findell som är så mobila och flexibla, och det liksom, de är inte så förutsägbara som centrala mittfältare ofta kan vara, utan de rör sig hela tiden.
Men likväl så var det ju med molokna miner som Djurgården liksom sammanfattar den här matchen. För det här var ju chansen. Om de hade vunnit den här matchen, ja, då hade de ju haft ett otroligt guldgrepp inför slutomgångarna. Nu är det fortfarande Malmö FF som är i pole position, även om de gick på lite av en mina här hemma mot BK Häcken. Senast 2-2 i den matchen. Man får ett 2-2 mål där, men inte så mycket mer. Även diskussioner där kring huruvida Antonio Colak skulle fått en straff eller inte. Era tankar kring den tillställningen och varför det blev som det blev?
Jag tycker det är en fullt rättvis Ett fullt rättvist resultat sett i hela matchbilden. Jag tycker Malmö visserligen kanske har lite tur att man får med sig det målet i slutet, eftersom man bjuder in Häcken till i matchen på det sättet man gör. Om man bara tittar på Häckens två mål, det är såna fruktansvärda försvarsmisstag av backlinjen i båda tillfällena. Dels Jeremejeff helt soprent på första ytan när Ekpolo kommer förbi, petar in den snyggt bakom Johan Dahlin, och sen 2-2 målet där den enda spelaren som inte behöver utrymme får det utrymmet.
Seriens formstarkaste offensiva spelare.
Precis. Patrik Wålemark skickar enkelt in 2-1 där, och sen då vaknar Malmö och trycker på, får in ett 2-2 mål, och sen så är det egentligen inte så mycket mer än det. Så att där ska man vara glada att man kommer undan lite grann. Men om man tittar på första halvlek där egentligen Malmö dominerar Häcken fullständigt, kommer upp i bra press, stänger ytorna, Oskar Lewicki ser, alltså man ser återigen hur viktig han är för speluppbyggnaden och det defensiva arbetet, och där det var någon form av samspel i backlinjen. Sen går man sedvanligt bort sig 1, 2, 3 gånger per match, och med tanke på den kvaliteten som finns i Häcken när de vill och när de får ut det, så ringer det, och då blir det också mål. Och man ska väl nog skicka en extra tacksamhetens tanke, eventuellt en blombukett till Saman Degbenro, och att han petar in 1-1 där och att det inte blir mer i Djurgården. Och man möter Zenit nu när vi spelar in, så möter Zenit ikväll, får indikationer här på att det kan vara en del rotation i startelvan.
Ja, men de måste ju komma med alldeles utvilat och toppat lag till Kalmar-matchen.
Alltså. Det är också ett svårt läge, för att i en Zenit-match har du ändå fortfarande en viss liten förhoppning om att norpa en Europa League-plats.
Ja, den dörren ser jag som fullständigt stängd.
Ja,
och då är det liksom så här, man ska inte ställa ut skorna och skämma ut sig för den sakens skull, utan man ska gå in med bra attityd, det betvivlar jag inte. Men samtidigt, det finns redan på söndag betydligt viktigare saker. Man ska åka till Kalmar som är liksom extremt spelskickliga hemma, spela på en ganska sliten matta, börjar bli guldfågeln, Henrik Rydström med allt vad det innebär, och då i det tabelläget man befinner sig. Så jag tror att det finns nog inget snack om vad som är prioritet för MFF just nu, för samtidigt om du ska komma till de här, det är liksom spark in öppna dörrar här, men ska du komma till de miljöerna och de omständigheterna och eventuellt spela förhoppningsvis ett gruppspel till nästa år, då måste du vinna mot Kalmar och du måste du vinna mot Halmstad. Så att ge sig själv chansen att ta revansch nästa år, då krävs det en seger på söndag. Så.
Och jag tror, precis som du är inne på, att det är en jäkla tuff bortamatch att åka till. Just det här grejen att Kalmar som, alltså Malmö som lätt kan bli desperata om det står 0-0 ett tag, de måste ju gå framåt vid någon tidpunkt i den här matchen. Nu om vi bara försöker förutsätta en matchbild i det här. Men, och då Kalmar som är så ruskigt spelskickliga och som verkligen bara vill rulla runt bollen på sin naturmatta, och då Malmö kan ju, jag kan lätt se hur de kan kliva i den där fällan att bli för tidigt, bli för desperata och kliva för högt upp, och det kommer straffa sig. Sen som är det sagt, de har ju kvaliteten för att kunna vinna den här matchen oavsett, men jag ser ju på förhand ett kryss mellan dem faktiskt.
Så får man också tillbaka, ska man veta, från avstängningar ett par spelare, det är fortfarande osäker status. Rex. Med Rex Peña tänker jag på framförallt. Fortfarande lite halvt osäker status på Christiansen och Berget som inte spelar mot Zenit. Också en kamp mot klockan där, om de kan vara spelredo mot Kalmar. Så extremt viktigt för MFF.
Alltså man tänker ju att ett liksom klavertramp som nu. Ja, nu har det ju varit ganska många klavertramp för alla lag under säsongens gång, vilket har gett oss den här guldstriden. Men att de liksom kommer undan med det här klavertrampet, det är en sak. Men det är mycket till om att komma undan med att tappa poäng mot Kalmar och fortfarande kunna sitta med.
Det finns det. Djurgården har ju...
Alltså, ja, man tror det, ja, men den här serien gör mig helt...
Nej. Det är så pass nära mellan de andra lagen nu, och att både AIK och Elfsborg kommer med bra form. Djurgården som visserligen kryss, men också med en spelmässigt fin insats. All press är på MFF. Mm. Och skulle det bli poängtapp i Kalmar, det är över. Guldet är kört, det kan jag slå fast här och nu. Inte en chans att de vinner.
Jag tror ju också Djurgården går rent faktiskt. Så.
Det här låter som lite av ett guldtips i Djurgården.
Ja, för att jag inte uppenbarligen som att jag tror ju på att det blir kryss för Malmö. Så, ja, men samtidigt så, även om jag är även om jag tänker så håller jag väl ändå på något orimligt sätt Malmö som
alltså, det är ju det som är så sjukt med den här liksom guldstriden, för att man, alltså ja, Såklart, MFF tänker man, ja, det, man ser de favoriter, men Djurgården känns som att de inte riktigt har det, men ja, man ser dem ändå vinna två raka matcher nu och ja, ta titeln.
Ja, men det är väl att Malmö då besegrar Kalmar, och för vilket... Malmö har ju väldigt goda förhoppningar om att gå rent också.
Ja, det måste de väl nästan göra, för nu börjar vi prata, vi har suttit och pratat om att lag behöver gå rent för fem omgångar sedan.
Ja.
Exakt. Och nu är vi två omgångar kvar och inget lag har ens visat tillstymmelse till, ja, det var ju MFF som började närma sig något sånt, men då kom ju det här landslagsuppehållet med facit i hand, kanske ett ganska opassande sådant, ja, sett i flowet ju de har byggt upp, för att nu var det ju samma visa igen, att man vaknar till liv för sent. Eftersnacket handlar mycket om en utebliven straff, att det blir liksom, du hittar saker att skylla på istället för att inse att vi har inte levererat på den nivå vi borde göra sett som lag.
Och där skrev ju till och med kollega Johan Flinken en text om Malmös extrema svårigheter med att vinna eller ta poäng efter uppehåll. Jag tror man har
det är intressant. Alltså.
Jag tror man har tagit, om jag minns artikeln rätt, man får säkert rätta mig, men 6 av 21 möjliga poäng efter uppehåll.
Och det kan inte bara vara liksom att de har drabbats av landslagssjukan, att spelare kommer tillbaka så lite.
Nej. Det där är, det har funnits som någon form av etablerad myt eller sanning, beroende på hur man ser det, bland supportrar i största allmänhet. Men nu när man har det statistiska underlaget, ja, det är uppenbarligen ett problem. Visst, det kan vara, alltså det beror på motstånd också såklart. Det är ju lättare att få med sig en trea om du möter ett lag på nedre halvan än om du möter en direkt toppkonkurrent i...
Är det det nu då, i år?
Ja, i år. Ja, det är ju det.
Men sen pratar vi också att
Halmstad, Mjällby.
Ja, jag håller med.
Sen finns ju också aspekten att ofta så liksom efter ett landslagsuppehåll så kommer det oftast en helgmatch följt av en Europamatch. Och där har vi också en aspekt som kan spela in i att det finns sån statistik att Europamatchen har alltid legat där och puttrat några dagar efter liksom återstarten efter ett landslagsuppehåll. Mm. Men likväl så är det just, oavsett vad statistiken exakt är då, så är det ju ändå skrämmande att det ser ut som det gör efter ett landslagsuppehåll.
Mm. Ja, det är direkt underbetyg faktiskt.
Mm. Återstår att se om MFF då ändå kan lyckas ta det där SM-guldet som de tippats göra inför säsongen av de flesta ändå, trots att man har gått på lite plumpar här och där. AIK har inte gett upp sina gulddrömmare nu, tar 3 tunga poäng borta mot Varberg, 1-0 seger där.
Mm.
En match där mycket av efterspelet handlade kring Sebastian Larssons avstängning och ilska för att han då tycker att hans 12:e gula kort för säsongen inte skulle rendera till en avstängning i den sista omgången.
Oerhört tröttsamt. Oerhört tröttsamt.
Diskussionen som sådan, ja. Utan tvekan. Och...
alltså allt, om man vill få en till en förändring på det här avstängningsregeln. Ja, men ta den debatten och gör det högljutt och dra igång den mellan säsongerna. Det är så förutsägbart att det alltid blir så här i omgång 25-30. Varenda år, alltid ett lag där uppe i toppen som tappar en nyckelspelare och då passar man på att ta upp den där grejen. Ja, men gör det. Ta ett jävla krafttag och ta upp det där nu efter säsongen, så kanske det blir en förändring om du nu verkligen vill det. Men det är ju liksom samma förutsättningar för alla lag.
Ja, och då ska vi också ha grundproblem. Jag ser inte problematiken i regeln som den är nu.
Nej,
att du har samlat ihop dina kort och du får en avstängning. Spelar väl ingen roll. Alla matcher i en 30 matchers serie är lika viktiga.
Precis. Och då är ju vissas retorik och motargument att ja, men kolla Premier League eller andra toppligor som där det är 5 kort som gäller
för. Där kan man diskutera.
Ja, fast den, då är det ju också alltså fler matcher per säsong. De har ju 30 absolut. Sen ska de ha 30, så att alltså, varför skulle inte 3 nu? Om man nu, för mig spelar det ingen roll, det kvittar. Man kan ha 3 eller 5 matcher, men oavsett, ta den diskussionen och ta den frågan och få till en förändring mellan säsongerna. Det blir så förutsägbart och löjligt när det händer i slutet av säsongen, när matcherna är på sin spets och man tappar en nyckelspelare. Och i det här fallet dessutom när Sebastian Larsson har 12 gula kort.
Han har 12 gula.
Det hade varit en sak om han hade plockat ett gult kort i omgång 2, ett i omgång 5 och sen så nu, det tredje i omgång 27-28. Ja. Och då gnälla, det kan väl, som jag tror det var Kristoffer Olsson som var i något liknande skede 2018. Där.
Man kan förstå en frustration, och det ska ju sägas här också så här att alltså jag är ju i alla fall i det skrået som uppskattar Sebastian Larssons enorma vinnarskalle och hans liksom...
Jag är inte trött på Sebastian Larsson. Det är inte han jag
nej.
Det här händer samma sak varje år oavsett vilket lag det är. Det är därför det är det. Exakt. Retorik.
Det är viktigt att poängtera att det gäller även här liksom, att man älskar den inställningen som han har, men att börja ta upp det med 12 gula kort. Utan det 12:e, varför får jag en avstängning för att nej kom igen nu.
Nej, däremot, jag håller med er båda i sak. Alltså, det är just att det återkommer, att det är liksom ett återkommande fenomen varje år och det är alltid olika personer som yttrar sig. Absolut, väldigt tröttsamt. Samtidigt så har Sebastian Larsson en poäng i det han säger att det är generellt sett, eller det har generellt sett blivit väldigt mycket enklare att få varningar i serien. Det är väldigt liksom, och då kommer,
ja, det är en annan diskussion.
Det är en annan diskussion. Vi ska inte gå in i den här fällan om slentriangnäll på domarna, men det menar vad jag tror att han menar och vad jag själv har sett och liksom av alla matcher man har sett, det varierar så ofantligt mycket i bedömning.
Ja, det finns ju ingen, alltså det
finns ingen konsekvens, liksom, konsekvens vad som är bestraffningsbart och inte, och att alla tolkar regelboken på sig.
Och håller med om olika matchernas dignitet alltså varierar ju. Precis. I kortbedömningen också. Ja, absolut. Och jag har sett vissa AIK-are skriver att ja, men det här ska inte vara gult kort, eller han har fått för enkla gula kort i säsong. Jo, men han har också sluppit undan några ganska givna gula
kort. Och sen är det ju också så att vissa spelare har lättare att få gula kort. Ja. För att vissa spelare har ett visst rykte om sig som de har mer eller mindre förtjänat, beroende på vem man tittar på liksom. Mm. Som gör att domarna kommer att titta närmare på de här spelarna. Och det är ju helt uppenbart, du kan inte förändra det, för det är ju liksom en allmän liksom. Ja, såklart, om du skulle vara domare själv och du vet att Sebastian Larsson är på plan, såklart du håller ögon på honom, för du vet att han kommer ta varje medel som finns för att hans lag ska vinna matchen.
Det är väl lite samma sak som med Simon Strand.
Ja, ja, men det är exakt samma
Christiansen i Malmö. Det finns 100 olika exempel.
Exakt.
Men grejen är också, då precis som du säger Hugo, att då måste det här påverkansarbetet ske mellan eller inför säsong, och då vara i ett samråd och en diskussion med domarna. Ja. Att liksom att nu pratar Sebastian Larsson i den här intervjun om att vi sätter oss inför säsongen och vi pratar och sen vad ska bedömningen
gå. Ingen vill lyssna.
Och ingen vill lyssna. Tjata ännu mer. Ja. Prata eller skrik ännu högre.
Men eftersom att det verkar vara väldigt många klubbar som tänker så här, eller i alla fall i toppskiktet, eftersom att man har hört det här väldigt många gånger, så dra med dem då, så ja, kan ni ju tillsammans
göra det. Och om det här var ett alarmerande problem som vi har haft, ja, och det här är någonting som alla klubbar tycker är ett problem, ja, då hade vi nog haft en debatt om det off-season.
Ja, precis. Men
grejen är, det ska man också lägga till, vi lever och verkar och bor i ett land där saker ofta tar väldigt lång tid rent byråkratimässigt och diskussionsmässigt. Vi kan prata om en sak i flera år och sen så kommer vi fram till att det kanske är bättre att ta det om några år igen. Vi kan ta det här diskussionen om det svenska transferfönstret till exempel. När ska det öppna?
Det är också väl klubban inte ens enade i frågan, va?
Jag tar det bara som exempel att det är diskussioner som återkommer. Alltså transferfönstret, ska vi spela höst-vår? Och liksom, det enda man kommer fram till är att man inte kommer fram till någonting. Men om vi ska ta det i den här diskussionen, det här borde vara väldigt, väldigt mycket enklare att lösa, och framförallt att ta upp i ett forum och i ett sammanhang där man samlar alla de här liksom inblandade parterna. Jag ser inte problemet i liksom att få ha någon form av regelverk eller yttre ram eller bedömnings liksom, hur ska jag säga, bedömningsram, någonting åt det hållet, att man vet okej, men är det uppenbara liksom armbåg eller sådana saker, det finns redan. Mm. Men det är också så här, var ska genomsnittsdomaren dra sin bedömning, och då kommer vi tillbaka.
Men får jag bara lyfta en sak, nu säger inte Sebastian Larsson det i den här intervjun, som dessutom nu går vi hårt åt vad Larsson säger här, det han säger affekt efter segern mot Varberg, inför toppmötet mot Elfsborg. Jag förstår honom, det är väl samma sak som när vi ändå nyanserade Simon Strands ilska efter att han blev utvisad.
Samma sak.
Det är liksom man får ändå ha förståelse för att spelarna i det här läget bryr sig och väldigt mycket och att det sägs i affekt.
Ja.
Men nu säger han inte det här ordagrant, eller jag vet inte ens om det är liksom kontexten över hela, men man har ju hört folk som säger då att ja, men man kan ha det här med att varningar kan raderas i mitten av säsongen, att det ska
nollställa varningar.
Och det är jag ju en extrem motståndare till. Är det någon av er som inte, alltså,
jag är också motståndare till det. Jag tycker att
varför skulle ett kort i omgång 3 inte betyda lika mycket som ett kort i omgång 26?
Exakt. Men där håller jag helt med om, men det är ju grunddiskussionen vi har haft här, ja.
Det är ju oerhört, alltså. Jag förstår inte det där. Det är ju bara för att det ska gynna sitt lag då i den givna situationen, tycker jag.
Ja, nej, det håller jag helt med dig om.
Vi lär återkomma till det också.
Lär vi säkert göra när någon är avstängd i slutomgången.
Definitivt.
Men för att dra en klassisk sån här matchreferats segway i text. Matchen då? Vad säger vi om den?
Frukt. Det var ju ingen höjdarmatch rent speltekniskt. Nej. Var det ju inte.
AIK skapar en hel del. Ja, det är ju ändå någonting de inte har gjort i varje match.
En av AIKs bättre bortamatcher för säsongen. en av AIKs bättre offensiva, förutom att det sista saknas då i avslutsfasen. Mm. Men nej, de skapar en del lägen. Bahoui har något skott i ribban.
Stefanelli två,
ja, det skulle vara mål på ett av dem i alla fall. Med snett inåt bakåt, spel bra, passning av Säkel på CD tror jag vid ena tillfället, så kommer jag inte ihåg vid det andra. Och då står ju Stefanelli precis den ytan han ska stå och bara raka in det. Och det första läget tror jag är nästan bäst, och där är skottet alldeles för svagt. Men ja, AIK skapar en hel del lägen och håller dessutom farliga och jäkla tuffa Varberg borta från det. Inte helt oväntat att AIK är väldigt bra försvarsmässigt, men jag menar, vi satt ju här för inte alls många omgångar sedan när AIK förlorade mot Halmstad. Så att nu mötte man till och med kanske en snäppet vassare lag, i alla fall offensivt sett.
Ja, framförallt fysiskt betydligt vassare. Ja, alltså, man neutraliserar i princip hela Varbergs liksom stora hot, det vill säga fasta situationer. Jag tycker Milosevic får ganska bra övertag på Stanisic. Ja, det finns mittfältskamper som vinns ganska enkelt också.
Sen Simovic, helt ofarlig.
Robin Simovic, han har ett skott i stolpen.
Ja, det är sant.
Men det är också på grund av en försvarsmiss i AIK.
Och det är väl det enda i stort sett farliga Varbergskap.
Ja, de stänger ner.
De har något långskott av Tashreeq Matthews där som är precis över ribban. Men,
men där visar AIK att, liksom, att vi har hela säsongen tryckt på liksom deras försvar och att det är namnkunniga spelare, att det är duktiga spelare. Jag tycker att Papagiannopoulos och Milosevic och Lustig framförallt, Otieno spelar i en helt egen liga som alltid, men de tre framförallt neutraliserar Varberg ganska enkelt. Mm. Och det är en behaglig resa från...
Ja, men det känns inte oroväckande någon gång egentligen. Nej. För AIK. Det känns som att de var superkontroll på det.
Det var väl bara jakten på mål där. Att de inte fick hål på Varberg tidigare, men det lyckades de ju.
Då satt du lite längre in för Elfsborg borta mot Halmstad, om vi säger så.
Inte heller någon glimrande fotbollstillställning ska verkligen sägas.
Nej, det kan man säga. Men det vart ju dramatiskt i alla fall, och till slut var det ju Elfsborg som fick fira när Jakob Ondrejka slår till på 90 plus 4.
94 minuten gör målet. Och det är ganska orättvist vid det läget av matchen också. Det är en väldigt jämn fotbollsmatch, men där Halmstad definitivt är liksom, om det är något lag.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Och som, man ska inte vara på förtjänar så här, men om det är något lag jag hade när jag tittar matchen, om det är något lag som jag verkligen trodde och som skapar chanserna för att vinna matchen i framförallt i andra halvlek, så är det ju definitivt Halmstad som har något kanondubbelläge där i andra halvlek, tror jag, när de först
en straff.
Ja, men så att Karim skjuter väl ribban. Ja, just det, straffräddning,
Samuel Kron blir fälld och tar straffen själv, och Rönning gör en monsterräddning.
Ja, precis. Och sen så har de ju ett Sadat Karim vänder upp i straffområdet, skjuter ribban på returen, så vem det nu var, om det var Tott Wikström eller vem det var, som skjuter och tvingar Rönning till en rejäl kvalificerad räddning. Så att Halmstad de skapar ju flest och bäst lägen i andra halvlek. Mm. Och så kommer Elfsborg över tilläggstiden kontra Jakob Ondrejka, trixar sig fram och trocklar sig fram genom ett Så okaraktäristiskt Kalmar också, att de av alla låter en spelare gå, och att de försvarar så dåligt i det läget av en match. Där varenda poäng är så viktig, och de har varit så lysande försvarsmässigt hela säsongen. Ja. Och så får han liksom gå in i straffområdet och
jag tror det är någon form av chockeffekt där, för att Halmstad har alltså bollen på egen planhalva, är på väg mot kontring. Det kommer en slarvig pass, blir av med bollen, och sen står liksom backlinjen och velar lite grann och så här, ska vi trycka, ska vi liksom vågar vi ta en frispark i det här läget, bla bla bla, och så blir det ingenting. Ondrejka promenerar in och pangar in målet.
Kul för Ondrejka också, ska jag säga. Ja. Som har haft en ganska tuff man tänkte ju, han var ju en av de namnen på förhand inför säsongen som jag i alla fall hade som spelare man ska, ja, men till exempel tillsammans med Vålemark eller sådana spelare som man skulle ha ögonen uppe. Alltså,
men det här är också klassisk Elfsborgs melodi som jag har varit inne på, med skynda långsamt. Ondrejka kan ju mycket väl bara alltså spikrakt.
Jo, men jag menar han stod ju kanske på förhand då. Nu får väl Elfsborgaren rätta mig om jag har fel, men på förhand i mitt tycker jag, så stod ju han ett steg bakom Alexander Bernhardsson i Elfsborgs hierarki på nu. Bernhardsson har ju verkligen
han har tagit för sig,
han har tagit för sig och stuckit upp där och gått förbi Ondrejka i den hierarkin i alla fall. Medan Ondrejka,
men Bernhardsson är också 4 år äldre
och väldigt skadebenägen tyvärr.
Dessvärre.
Jo, men Ondrejka han plockades ändå in i konkurrens med andra ganska stora klubbar i Sverige för några år sedan.
Och jag får direkt Jesper Karlsson vibbar.
Ja, men det är alltså, det. Alltså, när han lyfter sen.
Nej, det kan komma när som helst. Ja. Och Jesper Karlsson, vet vi hur det såg ut de två första åren. Och sen det tredje så exploderade det totalt. Så, nej, de vet vad de gör i Borås. Det råder inget tvivel om.
Väldigt kul att se Tim Rönning hålla nollan för andra matchen idag, tycker jag här också. Att han har kommit tillbaka med all respekt till konkurrensen där.
Marsson är ju jätteduktig också.
Absolut,
men jag håller med.
Jag håller Tim Rönning oerhört högt som målvakt. Att han får göra en sån här match också.
Han var en kandidat till årets målvakt i mitt tycke tills han började bli petad. Ja. Och då var ju med all rätt, för Valdemarsson var ju extremt bra. Men kul att Rönning är tillbaka och han kommer nog definitivt få en plats i januari-turnén, va? Borde han väl få. Janne får titta.
Januari-turnén, ja. Det är det enda landslagsuppehåll du uppskattar, Hugo, eller hur?
Ja, älskar januari-turnén. Ja, det gör jag faktiskt. Älskar den. Bara massa fina allsvenska spelare. Ja, kanske någon sån här championship-gubbe också. Men, ja.
De får ju inte röra sig. Det är väl bara nordiska gränserna som gäller.
Ja, men Joel Andersson från Danmark och så här. Lite skandinaviska goa gubbar och allsvenska.
Så länge de åker till någorlunda politiskt försvarsbara platser för att bedriva...
Algarve är det ju. Algarve,
det känns ju som en sån plats.
Det är ju perfekt, ju.
Otroligt trevligt så vid den tiden på året också. Kan jag meddela.
Och så massa fina allsvenska spelare.
Ja. Underbart. Underbart med januari-turné i Algarve. Ja. Om vi ska titta, det var alltså de lagen uppe i toppen, alltså AIK och Elfsborg, som tar de här 1-0-segrarna, hänger på
och möter varandra.
Vilken match.
Och båda saknar ju varsin kanske bästa spelare. AIK, Sebastian Larsson, som uppenbarligen då är avstängd, som att vi har debatterat det här nu i några minuter. Och Leo Väisänen som är avstängd också.
Vilket ju också är ett jättetapp såklart.
Ja, och Jarsjö är redan skadad också, så då kommer det bli ett väldigt oprövat mittlås där med
McVay och Lagerbjälke.
Precis.
Lovande mittlås, men kanske inte ett mittlås. Det var det mittlåset som IFK Norrköping utnyttjade rejält när de möttes på Gamla Parken, som de kallade det i Discovery-sändningen. Så de vägrade använda Platinum Cars Arena. Det tyckte jag var lite uppfriskande. I alla fall, men Elfsborg som sagt mot AIK hemma. Otroligt spännande match som väntar nästa omgång, där ett av de lagen, eller kanske båda, kommer att hängas av från guldstriden helt och hållet med största sannolikhet.
Ännu värre om de hänger av varandra.
Ja, med ett kryss.
Ja, därav ett av dem eller båda två.
Smart.
Så är det.
Smart.
Ett lag som faktiskt fortfarande har någon form av matematisk chans att ta guldet, fast de inte kommer göra det. Det är ju Hammarby som är 6 poäng bakom Malmö.
De kan vi räkna bort.
Jo, matematisk, Hugo. Ja,
det spelar ingen roll. Det kan vara hur matematiskt som helst. Vi ska sitta här med algoritmer och allt möjligt, men det kommer aldrig hända.
Nej, såklart det inte kommer. Men de gör en bra match på Degerfors borta i alla fall. 4-1 seger. Ja, du tvekar. 4-1 seger är bra.
Ja, alltså resultatmässigt kanoninsats. Ja. Men kollar man matchen också, Hammarby gör ju mål på det de skapar. Ja, visst, nu har de ytor att kontra på i andra halvlek också. Men Degerfors skapar ju mycket lägen. Degerfors, Dovin gör en
absolut,
bra match i målet.
Absolut.
Hammarbys försvar, svajigt i stundtals, som sedvanlig ordning. Och Degerfors borde nog ha petat in både en eller två bollar till. Mycket väl att Hammarby också kunde ha gjort det, men då tycker jag redan att vid det läget när de leder så har Hammarby redan varit ganska effektiva.
Wingback Gustav Ludvigsson.
Ja, och han är ju bra där också. Han är ju bra. Han kan väl kliva in som mittback och höja kvaliteten där också. Han är ju bra oavsett var han spelar.
Och så Darijan Bojanic på bänken till förmån för Jeppe Andersen.
Och Jeppe gör ju kanske sin bästa match för säsongen också.
Mycket intressant bytesätt till, precis som du säger, vad Jeppe presterar i den matchen.
Ja.
Det är väldigt spännande. Nu har det ju varit lite snack om Rosenborg hit och dit med Milojevic. Vi får väl se vad det renderar i. Men om han får ha Hammarbytyglarna liksom nästa säsong och liksom får en hel försäsong, så blir det väldigt spännande att se vad det är för startelva som dyker upp där i premiären nästa år.
Och framförallt extremt spännande att se vilka typer av spelare det är som kommer in och varifrån de hämtas. Alltså det är...
mycket svenskt framförallt, och så vill väl Milos krydda ja. Med några serbiska.
Precis, man behöver
fynd.
Man har den här, vad heter det, utlänningskvoten någonstans ringande i bakhuvudet. Man har alltså det har publicerats listor på spelare som inte kommer få sina kontrakt förlängda eller som kommer att självmant kommer att försvinna, och samtidigt på de namnen som har diskuterats in pratade som
Carl Gustafsson, Erling Mark figurerade där,
Joel Nilsson i Mjällby, Kevin Jensen i Landskrona från Superettan. Så det finns en tydlig profil på det här Kolander nya Hammarby som man vill skapa.
Precis, alltså. Och då samtidigt som man också blir av med Paulinho, Ackham, mest troligt Rodic och
Osted,
ja precis, men man har väl öppnat för att göra sig av med Jeppe Andersen också, i alla fall ryckt binden ja, från honom.
Magyar också, för Magyar, oklart.
Ja, men han är ju hemma.
Ja. Ja, precis.
Och Aziz Ouattara kommer nästa säsong att bli egenfostrad spelare, tror jag också, så att det blir ju lite ljusare läge för Hammarby nästa år i truppbygget.
Nej, men sen får vi se vem det är som tränar dem, som sagt. Men det är ju en helt annan diskussion. Alltså,
en annan spelare som utmärkte sig i den här matchen mot Degerfors också, för typ första gången sedan han faktiskt återvände, i Björn Paulsen, som gör en strålande insats.
Dominant.
Ja, 1+1 ja. Är verkligen, han är bra i försvarsspelet, men framförallt gör det han ska göra i offensiv väg.
De där sambatakterna när han fixade straffen var sällan skådat av en mittback, kan jag säga.
Men ändå typiskt Björn Paulsen.
Om det är någon mittback man kan förvänta sig skulle få för sig något sånt, så är det väl Björn Paulsen.
Hjalmar Ekdal också är vass när han går på räder framåt.
Alltså,
att han har fixat några straffar. Men,
ja, men man älskar i allmänhet mittbackar som går på räder.
Lucio.
Ja, precis. Lucio rus liksom framåt. Jag tycker att Lucio minns allt för lite. Men alltså, vi pratar allt för lite om Lucio, tycker jag.
Ja, inte i den här podden. Här pratar vi i exakt rätt mängd om
Streets Lucio. Won't forget. Ja, i alla fall. Degerfors gör ju reduceringsmål här, som Victor Edvardsen gör, och då efter hyschar.
Ja, firandet. Och det blev ju omdebatterat.
Det såklart. Diskuterades.
Men vad jag nu såg igår i alla fall var teorier om att han hyschade för att spiken ropa mål, Edvardsen 1-4 i 85:e typ, eller vad det är. Och att då Edvardsen hyschar mot honom att
lägga. Och vad håller du på med?
Ja, men typ lite som när Ago Mehmeti gör mål.
Den är helt overklig.
Den är ju inte, det var inte jättebra taktkänsla på den.
Nej, precis. Och det var väl kanske lite det där Edvardsen. Men jag, utan att veta. Man kanske får slå honom en signal och fråga vad det egentligen handlade om.
Ja. Ja. Det var i alla fall, det piggade upp, tycker jag, i den matchen att det här skedde. Och sen jag såklart att börja skrika mål där på 1-4 kanske inte är det optimalaste heller för en speaker.
Man förstår ju om man är hemmaspeaker och vill.
Man har kul med ett mål.
Ja, men lite krut i rösten kvar.
Då, ja, men så är det.
Få igång stora valla.
Dumt att spara på det.
Ja, tycker jag också. Ja.
Spikern på Studan fick många anledningar att ropa mål, för det har varit hela 6 stycken. Det var bara 3 av dem som man kanske ropade euforiskt till då. Men det var ju 3-3 mellan Sirius och IFK Göteborg. Adam Hellborg, 2-målsskytt, bara en sån sak.
Ja, väldigt väldigt, vad ska man säga, väldigt tydlig matchbild och 2 väldigt tydliga matchplaner. Sirius som alltid vill föra spelet och rulla runt och tråka ut motståndarna i stort sett, och bara rulla runt och till slut
tråka ut mot.
Ja, men de lite kalmare så här, vill vara med mycket possessionspel och så där. Och Göteborg som försöker ligga rätt och kontra så fort de bryter, och då det gjorde båda lagen på sina sätt väldigt bra också, ska sägas. Även om det inte var någon toppklass kvalitetsmässigt på matchen i sig, det var lite slarv i passningsspelet så där. Men Göteborg lyckas ju jättebra med sitt kontringsspel i första halvlek, och Sirius kommer tillbaka framförallt med hjälp av du sa Hellborg, men den jag kanske tycker är bäst i Sirius i matchen är ju Eddie Sulusufaj, som faktiskt har verkligen kommit igång nu på senaste. Men han är involverad i väldigt mycket i offensiv väg. Han är så här nyttig forward som både vass avslutare, bra tekniskt, men också så här rivig. Han springer på mycket, kämpar, sliter och sätter bra pressspel och kompletterar Kouakou där uppe väldigt bra.
Jag kan bara instämma om Sulusufaj. Jag tycker att han verkligen lyft sig här nu under den här liksom.
Var det inte mot MFF också han gjorde mål och var vass och han hade något inhopp mot.
Ja, han var ju oerhört.
Lever den här Sulusufaj förbannelsen kvar?
Nej, för de bröts. Vann väl mot var det när han hade gjort mål?
Ja,
varje match han gör mål. Precis. Ja, men det var ju mot Malmö gjorde han ju mål.
Ja.
Men gjorde han mål därefter då, för de vann ju.
Han gjorde ju faktiskt mål mot Mjällby, så då måste han ha brutit tillsammans med det, ja, direkt precis. Efter det, det uppmärksammades. Kul för Eddie Sylisufaj, gjorde ett jättepikt inhopp där när man vände 0-2 underläge till en 3-2 seger borta mot Mjällby i Listerlandet. När Adam Ståhl gjorde två mål. Många så här udda tvåmålsskyttar som dyker upp i Sirius tröjor här på sista tiden. Offensiv verkar i alla fall funka. Jag tänker, när vi ändå är där så har vi ju ett visst tränarnamn som sitter på den bänken, Daniel Bäckström, som har kopplat samman med visst vakant jobb på förbundet, nämligen den som U21-förbundskapten efter att Poja Asbaghi då har gått till Barnsley och England.
Men visst har han dementerat det också ganska kraftigt i någon egen tv-intervju på Sirius.
Ja, han till och med ordagrant sa, jag ska ingenstans.
Nej, precis.
Men samtidigt om U21-landslaget, om det liksom intresset är på riktigt.
Jo, men om man säger, det är tydligare om vi säger så att Milos Milojevic i Hammarby, han dementerar ju inte riktigt Rosenberg. Han säger, jag är Hammarby-tränare. Nog så, typ. Medan det är ganska tydligt att jag ska ingenstans.
Nej, så är det.
Men, ja,
det kan ju också, ja, man vet aldrig, det är spel för gallerierna. Men vad jag tänkte komma till är ju också, skulle Bäckström landa det jobbet så pratar vi definitivt rätt man på rätt plats.
Verkligen.
Alltså, verkligen. Alla parametrar. Spelarutveckling, relation med spelare, taktiskt kunnig, tydlig spelidé,
analytisk,
få med sig gruppen socialt, alla de aspekterna.
Och vi ska komma ihåg att när Janne Andersson tränade IFK Norrköping, så var det var då Daniel Bäckström också var ansvarig för IF Sylvia en period.
Precis.
Om jag inte har blandat ihop åren lite och att det var under Jens Gustafsson, men jag tror inte att det var det. De faller ihop lite de där åren där runt efter guldet. Men i alla fall. Så att det finns ju också den kopplingen. Och där jobbade ju Sylvia på det sättet, liksom just talangfostran. Det är ju det som liksom var hans grund där. Och som U21-förbundskapten, om förbundet tittar på hans namn som ett av alternativen, förstår man verkligen varför, om vi säger så.
Precis. Och då
finns det många andra kandidater också, ska jag säga. Stefan Billborn vore ju konstigt om han inte lyfte sin sån.
Vi har väl en viss Jens Gustafsson också, ledig.
Ja, men är han sugen på U21 då, i frågan?
Han har ju varit där i den svängen tidigare.
Ja, och det har ju Stefan Billborn också, men precis, som någon hjälptränare, assisterande tränarroll. Och han känns ju också ganska liknande profil. Nu är ju visserligen Bäckström yngre än Stefan. Men Stefan har ju desto mer erfarenhet av att träna på högsta svenska nivå. Men båda de är ju väldigt
Det är ju jättebra kandidater också.
Och liksom, då diskussioner, skulle då Bäckström lämna Sirius? Ja. Nu kommer vi ju in på vem blir aktuell för Sirius. Milos i Bayern också, om man skulle lämna. Då finns det plötsligt Stefan Billborn, Jens Gustafsson,
Vitor Gasimba.
Andreas Brännström, icke att förglömma. Så att det finns ju en del tränare som är lediga på marknaden. Om det skulle bli Sirius, Bayern eller ett annat tredje fjärde lag, det återstår att se.
Brännström känns inte heller som ett dumt alternativ för ett U21-landslag heller.
Nej, varför inte det heller? Faktiskt.
Utan tvekan också. Det finns bra kandidater, kan man väl konstatera i alla
många
fall.
Många lediga samtidigt. Det
känns väl mer som en klubblagstränare, va?
Vad sa du?
Brännström känns väl mer som en klubblagstränare, va?
Kanske i nuläget, ja. Absolut.
Men som sagt, någonstans måste du börja om du ändå vill in på landslagsspåret och testa det. Det är ju om inte annat en erfarenhet att få liksom jobba med den typen av talanger och liksom svensk fotbolls framtid som det är man ska förvalta och förädla som U21-förbundskapten. Det ska bli väldigt spännande att se vem de anställer till den posten. Det är faktiskt en match vi inte har avhandlat i det här avsnittet. Jag tycker vi avhandlar den, och det är Örebro-Kalmar.
Stark.
Ja, det är ju därför vi inte har avhandlat den än, så ska vi säga. Men Kalmar FF, kan vi konstatera, fortsätter se bra ut. Oliver Berg fortsätter se bra ut. Jag tycker
Romario fortsätter
se bra ut. Jag vill ju skicka en liksom tanke till Romario också, som varit med i de här alla jobbiga åren.
Inte bara det, utan att den här säsongen nu, när Rydström har tagit över, och han är liksom, under alla tränare så har Romario alltid varit given på det centrala mittfältet. Nu kollar man, och han har liksom smyget under radarn. Rydström har fått mycket beröm, Fröling delvis, Oliver Berg jättemycket.
Bröderna Ring,
ja, men Piotr Johansson, Carl Gustafsson, ja, precis. Det är många som
har fått, igenom hela truppen?
Ja, men det är många som har fått beröm. Men Romario har ju liksom legat lite där i skymundan. Men kollar du statistik, hur känns det nu, är jag tillbaka där i statistik. Men jag var inne bara nyfiken, till exempel 12 football, en statistiktjänst, och även om man är inne på SofaScores, så ser man index över spelares prestation över säsongen. Och Romario ligger ju skyhögt där uppe. Han är ju med i absoluta toppen. Nu ska det också sägas och tilläggas att de här tjänsterna ofta premierar bollskickliga spelare som har bollen väldigt mycket och som får slå ganska lätta passningar, så att de kan bygga upp poäng så där och göra väldigt få misstag. Men alldeles oavsett så är det ju imponerande att Romario, ja, hur gammal är han nu? 36.
Ja, jag vet, jag såg det där precis också. Ja,
och att han är med där uppe och är så bra och ganska bra i båda riktningar också av spelet. Han är grisig och vinner boll defensivt, men också med där uppe och
jag ska inte svära på att det är så till 100%, men jag tror att han har varit i topp 5 flest tilldelade frisparkar varje år. Alltså att han vinner, att han får,
det låter inte omöjligt.
Han får extremt mycket frisparkar med sig, för att han väldigt lik Magnus Eriksson i det avseendet att han liksom står rätt, och när han väl ramlar så är det tydligt liksom att man går på kropp istället för boll.
Du tvingas att plocka honom på oschyssta metoder. Ja,
precis. Och göra det när man är 36 bast på den nivån och att Kalmar ligger där de ligger, det är inget annat än hatten av.
Nej, varit i klubben sedan 2013. Han spelat över 270 matcher för klubben. Det är en alltså nutida klubbikon i Kalmar FF, så långt vill jag sträcka mig, som också varit med när det har blåst hårt, när det har varit de här kvalmatcherna.
Sen det som är emot är väl att han inte riktigt är den där tydliga ledaren, och han pratar ju inte fläckfri svenska eller syns ofta i medier liksom. Det är inte
kan ju vara en klubbikon ändå.
Jo, absolut, rent på planen, absolut, men det är väl kanske därför jag menar att det är emot att han inte nämns oftare som det med
och att det finns en väldigt stark doft av elm över hela
Elmnanne Rydström, det är den cirkeln som liksom går runt hela tiden.
Nej, men Romario ska lyftas för det han har gjort för Kalmar FF genom åren utan tvekan, och fortfarande gör för Kalmar FF. Fick dessutom bli målskytt i den här matchen då mot
Ahmed
Yass, Örebro.
Sitt första mål sedan han kom tillbaka, han har nästan glömt, men han kom ju den där vevan när Örebro värvade för att klara sig kvar och har väl knappt ens spelat, va? Men nu gör han mål, firar, och supportrarna såg jag också fira där. Men ändå lite halvroligt att hitta något glädjeämne i mörkret.
Onekligen fint att de fick fira. Jag ser att min statistiktjänst har fortfarande Vitor Kasimba som tränare för Örebro. Det var
den ja, aktiv.
Kanske ska byta livescore-tjänst. Ja. Mm. I alla fall, det var där, och vi har ju alltså då den näst sista omgången som stundar till helgen. Malmö FF ska ju möta Zenit Sankt Petersburg här i Champions League innan då de möter detta Kalmar FF borta på Guldfågeln Arena. Ja, guldstriden och de matcherna, det har vi ju varit inne på där, att vi har lite frågetecken kring Malmö FF och de kan åstadkomma borta mot Kalmar. Vi känner oss ganska säkra på vad Djurgården borde åstadkomma hemma mot Varberg.
Men de känns så pålitliga på något sätt.
Jo, men är det något pålitligt här då? I den här serien?
Djurgården på hemmaplan.
Ja, Djurgården på hemmaplan, och Djurgården, ja, jag skulle även säga bortaplan delvis också mot Häcken som inte har någonting.
Ja, alltså all logik talar för att Djurgården vinner komfortabelt den här matchen, absolut.
Och att Häcken nu i sista omgången, att det ser ut som att det blir ett arenabyte, arenaflytt från Bravida till Ullevi. Den... med 40 000 maxkapacitet för att framförallt av polisiära skäl, och även för att Häckens damlag har Champions League-match mot Bayern München 4 dagar efter. Vilket då, om det skulle bli ett guldfirande för Djurgården, så skulle det äventyra konstgräsmattan där. Så att,
där finns ju en rimlighet i sånt fall att det är för att liksom skydda den mattan till en match som är betydligt mycket viktigare för den föreningen än vad den där avslutande matchen på säsongen är på här sidan.
Och ekonomiska uppsidan också är att flytta matchen. Ta del av biljettintäkterna, 40 000, ja, där Djurgården säkerligen lär
sen kan man ju alltid diskutera att göra sådana liksom stora förändringar baserat på risken för, alltså risken för rena lagbrott som det ändå är. Men nu sen liksom att förstöra hela gräsmattan efter en liksom guld. Sen kommer de att göra det ändå, absolut. Mm. Och så vidare med planstormning och allt som det innebär. Men ja, samtidigt man känner inte sig att det är helt ändå klockrent, eller?
Ja, jag ryser i hela kroppen av bara tanken. Lika mycket som jag liksom blir, hur ska jag säga, irriterad över att man ens tar idén. Jag förstår alla parametrar. Jag förstår att man har viktiga matcher. Men, och Häcken inte har egentligen någonting att spela för. Kontraktet är säkrat och så vidare. Men det blir liksom till syvende och sist att det handlar om pengarna. Jag förstår Häcken att man vill ha säkra någon form av ekonomisk vinning.
Fast det handlar väl inte bara om pengarna?
Låt mig få avsluta. Det kommer till det för att man har man har tappat intäkter från två inställda Gothia Cup i rad. Häcken är extremt beroende av de pengarna. Man har visserligen Vålemark som någon form av guldkall som man förväntar sig ett x antal miljoner för. Och nu, om ur deras perspektiv. Tar man chans, vill man ta chansen och få in, vad vet jag, vad kan det komma, 10 000 djurgårdare till Göteborg, till Ullevi, men man byter samtidigt inte bara underlag för motståndare, utan man byter det till sig, åt sig själv, på en matta som inte håller kanske den bästa kvaliteten vid den här tiden på året och med allt vad det innebär. Jag vet inte, det känns som att man ska spela en match hemma och en match borta i den här serien under normala omständigheter, och så ska det vara så i omgång, oavsett om det är omgång 5 eller omgång 30.
Jag håller helt med dig i sak, bara det att jag tror inte att det är riktigt Häckens vilja heller, utan nu ser de nog en ekonomisk uppsida i det hela, absolut, men det får nog vara reserv, alltså en faktor, bakomliggande faktor, för att enligt uppgifter i Sportbladet så ska det i första handhandla om polisiära önskemål, med att Bravida är för tätt och det skulle vara för mycket djurgårdare på plats. Och
det skulle bli lite svårt att hålla dem på läktaren.
Ja, att den ligger där den ligger, mitt i ett bostadsområde. Ja,
det
och
också.
Och allting med, ja, jag förstår
och
det.
Och sen även gräs, alltså konstgräsmattan och Champions League-match för
alltså Häcken, den aspekten just att det ska vara en väldigt, väldigt viktig Champions League-match som spelas på den planen bara några dagar efter. Den aspekten förstår jag, för att jag tycker att det hade varit helt bara skamligt om det skulle innebära att liksom efterdyningarna av den liksom guldfiraren skulle innebära att de har en ospelbar matta till en Champions League-match.
Ja, precis. Varför skulle den flyttas för, alltså varför skulle damernas Champions League-match flyttas för herrarna som inte har någonting att spela för egentligen?
Och exakt. Det är ett argument som väger jättestarkt i det här. Jag menar bara rent principiellt.
Ja, jag tycker också att man ska
spela principiella delen håller jag med dig om att det blir sen, det skulle bli väldigt intressant då, i den här aspekten att se, nu vet jag inte om det har släppt och de har börjat släppa biljetter till det, vad det blir för prissättning på biljetterna till den här matchen på Ullevi.
Ja, men jag tror väl de vill sälja slut, allt möjligt va?
Vill de sälja slut?
Varför skulle de inte vilja det?
Det är sant, men det blir ju så här också, hur många Häckenfans kommer de kunna samla till den här matchen?
Jag borde inte göra någon uppskattning, men det är nog primärt Djurgårds supportrar som de tänker att de kan sälja nästan slut på arenan.
Ja.
Om de skulle sätta prissättningen på normalt.
Det kan ju inte vara liksom polisiärt intresse att få så mycket borta supportrar som möjligt.
Ja, men det polisiära, jag tror att det polisiära intresset kan väl också vad heter det?
Alltså såklart att det är mycket enklare att hantera en match på Ullevi med tanke på vart den ligger.
Jag menar bara att det är inte så att det inte kommer finnas saker att göra även om det är på Ullevi, framförallt efter matchen. Exakt. Med tanke på var den spelas och så vidare. Så att det är den parametern. Men det är upp till Göteborgspolisen och sköta det, den typen av arbete.
Ja, det, i alla fall så är det ändå, det är ögonfallande kan man väl kalla det i alla fall, att de väljer då att flytta den här matchen då från Bravida Arena till Ullevi. Med det sagt, guldstriden, det är så den ser ut. Alltså, det här är ju för sig slutomgången. Vi får väl se vart de ligger till då, Djurgården, i den där kampen, om man har det egna händer eller om det är så att man måste jaga och hoppas på andra resultat. Något mer ni har att tillägga innan vi tackar för oss och bara laddar?
Nej. Ses ute på arenorna.
Som vanligt.
Det gör vi. Ta hand om er allihop, så hörs vi snart igen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.